CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Snitsel från Felix. Varsågod.
Åh gud vad gott.
Vet du vilket djur den är gjord av?
Nej.
Väggget. Det står på förpackningen. Kolla. Väggget tar risk.
Prova vår frasiga schnitzel gjord på couscous. Felix, alltid lite godare.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Det här är en artikel från Kvartal. Därför behövs fortfarande högskoleprovet av Erik W. Larsson. Inläsare Mårten Bark. Högskoleprovet har kritiserats för att gynna vissa grupper. Men provet har ett visst värde. Ibland måste man helt enkelt veta hur smarta människor är, skriver läkaren och skribenten Erik W. Larsson. I februari i år kungjorde Handelshögskolans rektor Lars Strannegård ett något oväntat beslut, nämligen att alla framtida sökande till skolan måste ha skrivit högskoleprovet. Rektorn noterade att allt fler elever med toppbetyg saknar viktiga förkunskaper, en trend som han härledde till betygsinflation. Framtida sökande behöver prestera minst 1,25 poäng på högskoleprovet. Ett ganska blygsamt krav för en förment elitskola. Strannegårds besked kom en smula överraskande med tanke på hur omstritt högskoleprovet är. Den politiska vänstern har länge betraktat provet med oblida ögon, som en källa till ojämlikhet. Liknande synpunkter har dock även uttryckts inom högern. I en kolumn för Göteborgs-Posten beskrev Timbro-medarbetaren och läkaren Kajsa Dovstad högskoleprovet, framledes HP, som en gräddfil för redan privilegierade och ett medel för män med god socioekonomisk bakgrund att glida in på topputbildningar. I Svenska Dagbladet ondgjorde sig den liberala debattören Ida Arnstedt över att provtagare förväntas veta vad en aladåb är för något och hävdade att HP inte mäter kompetens utan endast hur bra du är på att skriva högskoleprovet. Bägge debattörer ansåg att provet borde avskaffas. Nyligen kungjorde en annan elitskola, Harvard University i USA, att de fattat väsentligen samma beslut som Handels. Sökande till skolan måste framledes ha skrivit minst ett av landets två högskoleprov, SAT, Scholastic Aptitude Test, och ACT, American College Testing. Harvards beslut var ännu mer oväntat än det som fattades av Handels. Under år 2020 valde många amerikanska universitet att göra SAT och ACT frivilliga för nya sökande, då proven hade ställts in till följd av covid-19. Men även efter att pandemin hade avtagit valde de flesta universitet att behålla samma regler. Vissa skolor, däribland University of California, gick så långt som att förbjuda sökande att skicka in sina resultat på SAT eller ACT. Dessa prov har länge betraktats som orättvisa av såväl universitetsfolk som tyckare i media, och för dem blev pandemin ett utmärkt tillfälle att förpassa dem till historiens sophög. Att en elitskola som Harvard och dessförinnan även Yale, Brown och Dartmouth nu har vänt i frågan visa på något slags skifte i tidsandan. På bägge sidor av Atlanten förblir högskoleprov impopulära men vägrar att försvinna. I Sverige var tillgång till högre studier länge en fråga om social härkomst snarare än förmåga. I en känd studie från 1946 visade pedagogen Torsten Hussein att bara en liten andel av intellektuellt kvalificerade ungdomar tog studentexamen. För att beskriva personer som var smarta nog för högskolan men saknade behörighet myntades begreppet begåvningsreserven. I hopp om att ge dessa människor en väg in på universitetet skapades HP och gavs för första gången år 1977. Enligt den så kallade 25-4-regeln kunde personer som hade fyllt 25 år och hade minst 4 års arbetslivserfarenhet använda sina provresultat för att söka till högskolor eller universitet. Trots sitt egalitära syfte betraktades HP med skepsis från vänsterhåll. Sociologen Donald Brody avfärdade HP och kognitiva tester i allmänhet som ett reaktionärt otyg som missgynnar arbetarklassens barn eftersom provresultaten statistiskt sett är starkt beroende av social bakgrund. Resultaten från HP bekräftade på sätt och vis Brodys tes. Den övre medelklassens barn glänste, medan Torsten Husseins mytomspunna begåvningsreserv visade sig svårfångad. Detta borde knappast ha förvånat någon. På 1940-talet fanns det gott om klipska bondgrabbar som saknade tillgång till högre utbildning. Men i takt med att landet moderniserades sögs dessa individer upp i meritokratin och skaffade sig högskolediplom och skrivbordsjobb. Deras barn, som nu tillhörde den övre medelklassen, ärvde deras studiebegåvning. Utvecklingen var på många sätt en triumf, men gav upphov till nya sociala klyftor och en del obekväm statistik, särskilt för politiker med en egalitär agenda. Även i USA var högre utbildning länge en ren klassfråga. Barn till förmögna vita protestanter, så kallade WASPs, fick lätt tillträde till elituniversitet som Harvard och Yale via tjusiga privatskolor som Exeter och Andover. Detta förändrades dock i takt med att universiteten började förlita sig mer på kognitiva tester som SAT och ACT. På 1950-talet bestod Harvards studentkår, enligt statsvetaren Charles Murray, av en massa rika och ett par smarta studenter. 20 år senare var proportionerna de motsatta. Liksom i Sverige gav USA:s nya meritokrati upphov till ett slags kognitivt klassamhälle som Charles Murray beskrev i den omstridda boken The Bell Curve, författad tillsammans med psykologiprofessorn Richard Hornstein. Men i USA överskuggades klassfrågan av den långt mer explosiva rasfrågan. Att svarta ungdomar i genomsnitt gjorde sämre ifrån sig i skolan än vita hade varit känt sedan länge. Men införandet av prov som SAT och ACT satte den så kallade prestationsklyftan i skarp relief. Skillnaderna i resultat mellan svarta och vita provtagare har i årtionden legat som ett mörkt moln över USA:s båda högskoleprov, vars konstruktörer ofta anklagas för att missgynna svarta studenter. I mitten av 1970-talet beslutade Sveriges riksdag att inrätta särskilda kvoter för sökande till högskolan i hopp om att motverka social snedrekrytering. Kvoterna gynnade främst personer som hade gjort militärtjänst, förvärvsarbetat eller sysslat med föreningsliv. Den sistnämnda kvoten genererade ett plötsligt intresse för frimärken bland sökande till högskolan och slopades sedermera. 1970-talets kvoter innebar att vissa sökande fick bonuspoäng på sina skolbetyg, men år 1983 beslutade riksdagen att motsvarande poäng istället skulle läggas till de sökandes HP-resultat. Vissa ansåg att kvoten enbart borde gälla för arbetslivserfarenheter som var relevanta för själva utbildningen. Men sådana regler visade sig svåra att implementera. En sjuksköterska har helt klart erfarenheter som vore till nytta för en framtida läkarstudent. Men vad gäller för en tandhygienist eller en utprovare av hålfotsinlägg? För att slippa reda ut frågor som dessa beslutade man att alla slags erfarenheter från arbetslivet skulle ge extra poäng på HP. I efterhand ter sig riksdagens beslut en smula underligt. Eftersom nästan alla äldre sökande hade arbetat i ett par år så rörde det sig i praktiken om en ren ålderskvot. I den mån arbetslivserfarenhet korrelerar med studieframgång är sambandet snarast negativt. Det fanns därutöver inget som hindrade den övre medelklassens barn att dra nytta av kvoten i fråga. I mitten av 1980-talet tillfrågades Sten Henrysson, professor i pedagogik och högskoleprovets fader, av ett socialdemokratiskt statsråd om huruvida HP förväntades resultera i mindre skillnader mellan olika socialgrupper än vad betygen gjorde. Henrysson förklarade att såväl betyg som resultat på HP avspeglade reella skillnader mellan olika socialgrupper. Medelklassens barn var helt enkelt smartare och flitigare än de från arbetarklassen, åtminstone i genomsnitt. Om partiet ville gynna de sistnämnda så föreslog Henrysson en kvot för sökande vars fäder var arbetare eller bara hade gått vanlig folkskola. Förslaget avvisades dock som politiskt vanskligt och staten fortsatte istället att gynna äldre personer med relativt låg studiekapacitet. Siffrorna såg bedrövliga ut och man kände sig tvungen att göra något.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
I USA stod etablissemanget inför ett liknande dilemma. Resultaten på SAT och ACT gick stick i stäv med universitetens mångfaldsmål. USAs författning förbjuder uttalad kvotering, men HD:s domslut i det så kallade Backefallet från 1978 gjorde det möjligt för universiteten att gynna vissa grupper över andra i syfte att främja mångfald. Positiv särbehandling av svarta och senare latinamerikanska sökande till högskolan missgynnade initialt bara vita människor, men under 1990-talet började asiatiska studenter dra ifrån övriga grupper på såväl SAT som ACT. Den traditionella kritiken mot proven, att de gynnade vita studenter, gick inte riktigt att tillämpa på invandrare från Kina och Sydkorea. Däremot anklagades asiatiska studenter ofta för att plugga intensivt inför SAT och ACT, vilket av många sågs som en subtil form av fusk. Med åren blev diskriminering mot asiatiska studenter mer extrem än den som tillämpades mot vita. Historier började dyka upp om asiatiska studenter med maxpoäng på SAT eller ACT som nekades inträde till landets bästa universitet. Begreppet asiatisk skatt myntades för att beskriva de extra poäng på SAT eller ACT som en asiatisk student behöver för att kunna tävla med svarta eller vita sökande till college. Dessa illa dolda kvoter gick helt emot högskoleprovens syfte, vilket är att identifiera personer med goda förutsättningar att klara sina studier. Men siffrorna såg bedrövliga ut och man kände sig tvungen att göra något. År 1991 öppnade Sveriges riksdag HP för alla sökande till högskolan, oavsett ålder eller behörighet. Efter mångårig kritik från sakkunniga slopades kvoten för äldre sökande med arbetslivserfarenhet år 2008. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har yrkat på att återinföra kvoten, men utan framgång. Begreppet begåvningsreserv har sedermera fått samma ironiska prägel som ordet A-lagare och används mest för att beskriva sin egen motsats. Kritiken mot HP handlar idag oftare om kön än om klass. Såväl i Sverige som USA tenderar män att göra bättre ifrån sig på högskoleprov än kvinnor. Detta är egentligen inte förvånande. Män och kvinnor är i genomsnitt ungefär lika intelligenta. Men männens fördelningskurva är plattare än den för kvinnor. Det finns alltså fler män i toppen och botten. Eftersom högskoleprov främst angår personer som ligger nära kurvans högre spets, så är det naturligt att fler män än kvinnor får toppresultat. Statistiken beträffande män och kvinnors begåvning har varit känd i årtionden, men förblir tabubelagd. År 2006 tvingades ekonomen Larry Summers att lämna sin post som rektor vid Harvard efter att ha tagit upp detta känsliga ämne på ett personalmöte. Så länge det har funnits högskoleprov så har politiker och allmänhet krävt att de görs mer jämlika. Hur svårt kan det vara att utforma ett prov där alla tänkbara folkgrupper gör lika bra ifrån sig i genomsnitt? Att jämna ut skillnader mellan grupper är i sig inte så svårt. Studier av HP har till exempel visat att kvinnliga provtagare gör bättre ifrån sig på uppgifter som rör matlagning. Genom att enbart inkludera ord och texter som rör mat så skulle konstruktörerna utan vidare kunna jämna ut skillnaderna mellan könen. Men ett sådant prov skulle nog ha lågt prediktivt värde för framtida studieresultat, utom möjligen för lärare i hemkunskap. I början av 1970-talet utformade för övrigt professorn Robert Williams ett intelligenstest särskilt anpassat för svarta amerikaner. Testet var skrivet på svart gettoslang och gick under benämningen Black Intelligence Test of Cultural Homogeneity, förkortat BITCH. Svarta ungdomar gjorde som väntat bättre ifrån sig på BITCH än vita, men provet saknade prediktivt värde för studieframgång, vilket förstås är hela poängen med standardiserade prov. Den kritik som framförs mot HP i media är sällan särskilt genomtänkt. Debattören Ida Arnstedts syn på ordkunskap som något poänglöst motsägs av vetenskapen. Ordkunskap korrelerar i själva verket väl med vad psykologer kallar för generell intelligens. Personer som vet vad aladåb betyder är i genomsnitt något smartare än de som inte vet det. Arnstedts påstående att HP inte mäter kompetens utan endast hur bra du är på att skriva högskoleprovet är bara dumt och går stick i stäv med psykometrisk forskning. Debattören Kajsa Dovstad har rätt i att HP tenderar att gynna män med god socioekonomisk bakgrund. Dovstad föredrar därför betyg som istället gynnar kvinnor med god socioekonomisk bakgrund. Som Sten Henriksson förklarade så korrelerar både HP-resultat och gymnasiebetyg positivt med socioekonomisk status. Såväl flitiga flickor som smarta pojkar härrör från samma högutbildade medelklass. Arnstad och Dovstad har båda rätt i en sak, nämligen att studenter som antas via betyg i genomsnitt har bättre chanser att slutföra sina studier än de som antas via HP-resultat. Denna statistik är nog delvis en följd av den akademiska kulturens tilltagande feminisering och konformism, men visar också på HP:s begränsningar. Gymnasiebetyg ger en ganska bra uppskattning av kognitiv förmåga, men även ett hyfsat mått på strävsamhet och social kompetens. HP är ett något bättre mått på kognitiv förmåga, men ett uselt mått på allt annat. Jag känner själv ett dussintal personer som har skrivit 2,0 på HP, varav nästan alla är män. Vissa är spektakulärt framgångsrika och en rent av miljardär, men långt ifrån alla har nått sådana höjder. Vissa driver runt från en sysselsättning till en annan, ständigt uttråkade och understimulerade. Andra har personlighetsdrag som kommer i vägen för deras livsmål. Det sägs att livet är ett IQ-test, men det är också ett test på en herrans massa annat. Vad är viktigast? Strävsamhet eller intelligens? Frågan är mycket svår. Civilisationen bärs upp av samvetsgranna människor som dyker upp i tid och gör vad som förväntas av dem. Men den förs framåt av högintelligenta personer som förmår tänka i nya banor. Båda egenskaperna är värdefulla, särskilt i kombination. En samlad bedömning vore nog det bästa. Intelligens är ett känsligt ämne. Att vissa människor är smartare än andra är för många en jobbig tanke. Vi har därför försökt övertyga oss själva om att intelligens inte finns. Forskning om intelligens censureras och experter tystas ner, ibland med våld. Alla föds lika smarta och kan bli vad de vill, bara de jobbar hårt. Handelshögskolans och Harvards agerande tyder på att dessa dogmer håller på att luckras upp. Högskolestudier ställer i själva verket vissa minimikrav på kognitiva förmågor som inte går att plugga sig till. Hur dessa bäst uppskattas är en teknisk fråga och öppet för debatt. Men ibland behöver vi helt enkelt mäta hur smarta våra medmänniskor är. Att siffrorna kan se bedrövliga ut är något vi får lära oss att leva med. Det här var en artikel från Kvartal. Därför behövs fortfarande högskoleprovet. Av Erik W. Larsson, som är legitimerad läkare och specialist inom psykiatri, samt ST-läkare inom allmänmedicin. Inläsare Mårten Bark.
Och där, på detta abrupta sätt, tog det stopp. Resten av den här podden får du bara höra om du är kvartalprenumerant. Men, goda nyheter! Just nu kan du prenumerera hela sommaren helt gratis och alltså lyssna vidare på den här och på alla andra kvartalpoddar, helt utan kostnad och helt utan bindningstid. Som prenumerant får du förstås också läsa alla låsta artiklar på Kvartals sajt. Så gå till kvartal.se/kampanj för att lyssna och läsa gratis hela sommaren.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!